Vi ska börja med att läsa Jesaja 53. Jesaja är den första profeten av dem, ja, i Gamla testamentet. Jesaja 53 och verserna 10-12. Och ni kan ju hålla era biblar öppna sen, för vi kommer att gå tillbaka ganska mycket under predikans gång. Så här säger Herrens ord. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör honom till skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del. Och de starka ska han få som ett byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Har du tänkt på att hur du agerar, det visar vad du tror på? För ett par år sedan så lyssnade jag på Jonnys predikoserie Genom Guds attribut i tabernaklet. Och i början på den här serien så sa han någonting intressant som jag har tagit vara på. Han sa det här, att den här predikoserien, den kan verka väldigt teoretisk, men i själva verket så är den faktiskt väldigt praktisk. Den är praktisk för att det vi tror om Gud, det avgör hur vi lever i relation med honom. Nu var inte det ett direkt citat, och det får jag säkert höra senare, men tanken är i alla fall rätt. Vi människor är faktiskt otroligt konsekventa när det gäller våra handlingar gentemot våra faktiska övertygelser. Det vi tror, det avgör hur vi lever. Och som enskilda kristna och som församling som vill bygga våra liv på evangeliet, så som vi vill ju agera ut evangeliet i vår gemenskap. Och som en sån, som Hans uttryckte för ett tag sedan, vi vill att evangeliet ska anta kött och blod mitt ibland oss. Som en sån församling så är det av största vikt att vi förstår vad evangeliet är. Eller hur? Att vi tror på det rätta evangeliet. För tror vi på det rätta evangeliet, då kommer vi att leva ut evangeliet. Om vi har en tro på evangeliet som är felaktig, så kommer vår utlevnad av det evangeliet också att vara felaktigt. Så när vi idag kommer prata om evangeliet, så kommer det kanske att vara lite som teologiskt, teoretiskt. Men om vi får det här fel, så kommer hela vår praktik i församlingen och personligen att helt falla platt. Vi har sedan den här församlingen startades för 7 månader sedan gått igenom den här predikoserien i Jesaja 53. Och den här predikan blir den sista installationen i den serien. Och den här serien har gått igenom en av de märkvärdigaste böckerna i hela Bibeln. I stort sett hela evangeliet finns skrivet i boken. Men boken är skriven 700 år innan Jesus kom. Det är en profetia som är så exakt att vi nästan inte kan ta in det. Jag tror inte att vi riktigt reflekterar över hur märkligt det här är. Så tänk efter själv att du skulle gå och säga på jobbet att vi i kyrkan har precis gått igenom en text som förutsade framtiden exakt redan 700 år innan det hände. Hur tror du de skulle reagera? De skulle nog tycka att du är lite konstig. Och sen skulle de säga att men det är inte möjligt. Och frågan Ja, varför reagerar inte vi på samma sätt? Det är ju inte möjligt. Det är ju helt omöjligt. Den som säger att det är möjligt att förutsäga framtiden, han lurar sig själv. Men vi har ett problem då. För här har vi Jesaja 53. Och den förutsäger framtiden. Även att det är omöjligt. Och bara det borde ju vara ett jättebra argument för att vi borde ta Bibelns ord på allvar. När vi försöker förstå vår kristna tro och när vi försöker förstå evangeliet. Och det är därför alla kristna i alla tider har sagt att Bibelns ord, det är Guds ord, ingivna av Gud, som utgör den enda och fullkomliga regeln för vår kristna tro och levnad. Det är så det står i vår trosbekännelse. Så vi litar på Bibeln och vad den säger. Och om det är så att Bibeln lär något som vi inte tror är sant, då är det vi som behöver uppdateras och inte Bibeln. Så när vi nu tittar närmare på evangeliets kärna, så är den största vikt att Bibeln får vara vårt rättesnöre. Inte hur vi vill att Bibeln ska tala. Så idag ska vi titta på Jesaja 53, 10-12. Och jag vågar säga att den här texten, den är superviktig och kommer att hjälpa oss att förstå evangeliet bättre och på så sätt göra skillnad i hur vi lever våra kristna liv. Både enskilt och gemensamt. Så vi har ju under predikoseriens gång här tittat på hur en person som texten kallar Herrens tjänare, hur han ska bli föraktad, han ska bli slagen, han ska bli misshandlad, han ska bli övergiven, han ska bli dödad och han ska bli begraven. Och vi tittade i detalj på hur hemsk den här korsfästelsen var i våras när vi var på Tjörn. Och var ni inte där så lyssna gärna efteråt på hemsidan. Och vi har också sett hur han blev övergiven och missförstådd av hans folk. Och vi har sett att hans rättegång var ett av de värsta rättshaverierna man kan tänka sig i den senaste predikan. Och när vi slutade förra gången så såg vi att Herrens tjänare, han skulle borde bli dödad och begravas. Och vi har sett allt det här hemska som skulle hända med den här Herrens tjänare. Och vi har sett att han var helt oskyldig. Och när vi senare läser i evangelierna så ser vi att det som sägs om den här Herrens tjänare i Jesaja, det passar precis in på en person som heter Jesus från Nasaret. Och när vi läser om Jesus så ser vi att det som faktiskt hände är om möjligt än värre än vad Jesaja, som vad vi kan läsa oss till i Jesaja. Det som hände Jesus, det var orättfärdigt, det var orättvist och moraliskt fel på många sätt. Och om man då försöker tänka utifrån det här att Jesus, han blev så illa behandlad och liksom omoraliskt orättfärdigt behandlad, då kan man börja tänka, men hjälp, hur kan Gud tillåta det här? Vem är Gud som tillåter det här? För Gud, han är ju en Gud av kärlek. Det här låter ju inte väldigt kärleksfullt, eller hur? Och det finns en ganska så stark teologisk gren i Sverige, främst inom före detta missionsförbundet, som är sprunget ur, det heter den subjektiva försoningsläran, Paul Petter Waldenström på 1800-talet. Jag har nämnt det här lite tidigare, men i den här starka teologiska grenen, där ser man den här orättfärdiga behandlingen av Jesus och hans död som någonting orättfärdigt, vilket det är. Men man ser det bara som en orättfärdig avrättning av romarna. Romarna gjorde fel. Och det var inget annat än det. Man säger att Jesus, han hade ett uppdrag av Gud. Och det här uppdraget, det kallar de för evangeliet. Och det var att förkunna glädjens budskap för de fattiga, utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så det är ett sorts gör gott mot andra så är det okej budskap. Och man säger då att vi kristna som tillhör Jesus, vi har samma uppgift som Jesus. Så Jesus kom och hade en uppgift. Vi följer efter honom och hade en uppgift. Och Jesus, han är vår förebild. Och han trodde så mycket på det här uppdraget att han var beredd att gå i döden för det. Och för att han älskar oss. Så Jesu död, den här teologin, den har ingen effekt egentligen. Utan det är bara en handling som visar, ja, någon kärlekshandling. Den säger Jesus dog för er, för det här uppdraget. Men det hände ingenting i hans död. Och den här tanken om att Jesu död är ett offer som ortodox kristenhet tror. Att det är ett offer som blidkar en vred Gud. Det finns inte på kartan. För det skulle göra att Gud inte längre kan ses som god. Och man går så långt att man kallar det här för kosmisk barnmisshandel. Och man kan ju ha en viss förståelse för den här synen. Hade vi inte haft Bibeln så hade vi kanske tänkt likadant. Men om man tittar på vad Bibeln säger, och speciellt den här texten vi ska titta på idag, så målas en helt annan bild upp. Jag vill säga en väsenskild syn på vad evangeliet är. Jag skulle vilja säga att den här bilden som jag visar upp nu, det är inte något evangelium alls. Det är vad Paulus kallar ett annat evangelium. Men det här stycket vi tittar på idag, det har några av de mest fundamentala byggstenarna i det kristna evangeliet klart och tydligt utlagda. Det talar om Herrens vilja. Det talar om Jesus försoningsdöd som ett skuldoffer. Det talar om det troende, de troendes rättfärdiggörelse. Och det talar om de troendes hopp. Det är ämnen som är fundamentala i den kristna tron, men som ändå ofta har förvanskats eller förminskats. Och frågor som kyrkor faktiskt har delat sig över. Så jag har delat upp den här predikan i tre huvudpunkter. Den första, det handlar om Herrens vilja och tjänarens lidande. Hur kommer de här tillsammans? Den andra handlar om effekten av tjänarens lidande. Och den tredje punkten handlar om tjänarens belöning för sitt lidande. Så om vi öppnar våra biblar, jag tror att de flesta har det öppet redan, så tittar vi på Jesaja 53, 10-12. Och vi kommer att titta på alla tre verserna några gånger, så det hjälper att ha Bibeln uppslagen här. Och jag kan ju säga innan vi börjar att det finns så mycket i den här texten att det är svårt att liksom komma nära riktigt. Jag skulle nog säkert kunna predika det i 4-5 omgångar. Men jag bestämde mig för att vi kör en predikan i de här tre verserna. Och sen under årets lopp så kanske vi får återkomma till det. Men det blir liksom någon sorts övergripande titt på de här tre verserna. Men den första punkten, den handlar om Guds vilja. Och jag har kallat den tjänarens lidande och Herrens vilja. Så i början av dagens text så läser vi något som borde få oss att stanna till lite grann. Det står så här. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Så Jesaja, han verkar säga här att Herrens tjänare inte alls först och främst föll offer för omständigheter eller politisk eller militär makt. För det fanns en förutbestämd mening med det som hände. Det som hände var Herrens vilja. Precis. Gud, han var själv med. Och ordet vilja här, det betyder faktiskt något mer än bara att han ville. Det här ordet är ett väldigt positivt ord. Och det kan betyda vilja naturligtvis, men det kan också betyda glädje, nöje eller önskan. Så det finns vissa översättningar som säger att det gladde Herren att låta honom lida. Så direkt här så ser vi ett problem med tanken att Gud inte skulle tillåta det här som hände med Jesus. Att det var något fel med det som hände med Jesus. För här står det att han till och med var glad att det hände. Det var Guds vilja att det hände. Och det är inte bara den här texten i Jesaja som talar om Guds vilja, utan Jesus som talar om Guds vilja i Johannes evangeliet kapitel 6, 38-40. Och Jesus säger så här: jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så Jesus, han säger, jag har inte kommit för att göra min egen vilja, utan jag har kommit för att göra Herrens vilja. Men samtidigt så tyckte han inte att den här viljan var som någonting han var överlycklig över. Ni kommer ihåg när Jesus ber i Getsemane innan han ska bli tillfångatagen. Då ber han: far, om du vill, ta den här bägaren ifrån mig, men ske din vilja, inte min. Så Jesus, han vet vad som kommer. Han känner till den här orättfärdigheten, den här lidandet som kommer. Men han går in i det ändå för att det är Guds vilja. Och han kanske vet det för att han har läst Jesaja 53. Vem vet? Eller kanske för att han är Gud själv. Det är också en anledning. Men han är i alla fall inte stormförtjust i det som ska komma. Och om vi går då till vår text så kan vi titta lite på vad det här lidandet ska innebära. Och nu hjälper det att ha texten framför sig. I Jesaja 53, 10-12 så ser jag fyra saker som det här lidandet kommer att innebära. Det första är att hans liv ska ges som ett skuldoffer. Och längre ner så står det att han ska bära de många skulder. Det är liksom samma tanke. Sen så ska hans själ genomgå möda i vers 11. Genom den möda hans själ har utstått. Och han ska ge sitt liv i döden. Står det i vers 12. Han utgav sitt liv för döden. Eller till döden. Och han ska räknas som förbrytare. Det är fyra saker som det här lidandet innefattar. Och jag ska säga något litet om alla de fyra. Så hans liv ges som ett skuldoffer. Han ska bära de många skulder. Och direkt då så kan vi undanröja den här tanken om att Jesu offerdöd är någon sorts efterkonstruktion. Det finns tankar om att Jesus, han blev avrättad av romarna. Men de kristna, de förstod inte riktigt vad det var som hände, så de försökte tänka ut någon bra anledning till varför detta hände. Och då tittade man på Gamla testamentet och så tänkte man, vi kan säga att han var ett offer. Men man säger då att det var en efterkonstruktion för att försöka komma på varför Jesus dog. Men här kan vi se att redan 700 år innan Jesus dog så står det att han skulle dö som ett skuldoffer. Det är ingen efterkonstruktion. Det är precis det som är förutsagt att han ska göra. Och det står liksom att när hans liv ges som ett skuldoffer så kommer det att ge resultat. Och det här skuldoffret, det var ett specifikt offer som gjordes i templet. Det finns förklarat i tredje Mosebok, 3 kapitel, 4, 5 och 6. För de som är intresserade så kan ni ju läsa på efteråt. Det här offret, det var något man utförde för att försonas med Gud. Efter det att man hade syndat och dragit skuld över sig, så hade man liksom den här skulden. Och man dödade ett djur. Om man hade pengar så dödade man en killing eller ett lamm. Hade man inte pengar så var det duvor, små fåglar. Och det här gjorde man för att bli kvitt sin skuld. Och det är precis det som händer här. Vi har en skuld. Vi har syndat. Och Jesus, han får rollen som vårt skuldoffer. Han dör för vår synd och han blir sonad. Vår synd blir sonad. Och Guds vrede blidgas. Och det här är någonting som vi aldrig skulle kunna göra själva. När Paulus skriver i Kolosserbrevet kapitel 2, 13-15, så förklarar han vad det innebär att Jesus bar de många synder. Så han säger så här: ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Så på korset så tog han våra överträdelser och vår oomskurna natur, och han spikade upp dem där tillsammans med sig själv. Nummer två, hans själ genomgår möda. Det står att Jesus, när han bad i Getsemane, så mådde han så dåligt att han fick ångest. Och att svetten rann som blodsdroppar ner på jorden. Så vi kan definitivt säga att hans själ genomgick möda. Den tredje saken, han ska utge sitt liv i döden. Det här lidandet som han skulle utstå, det är inte bara ett lidande på papper. Utan det är ett verkligt lidande som Jesus till och med ber att få slippa, som vi sa. Men han ödmjukade sig själv. Och han blev lydig ända in i döden. Döden på korset. Och jag tycker det är intressant det här att det står att han utgav sitt liv. Det står inte att hans liv togs ifrån honom. Utan han utgav sitt liv. Och Jesus, han sa precis det här i Johannes evangeliet. Han sa: Fadern älskar mig för att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått från min far. Så han ger sitt liv i döden. Och den fjärde och sista saken som det här lidandet är, det är att han ska räknas som förbrytare. Så Herrens tjänare, han ska räknas som förbrytare. Och det innebär först och främst att han inte är en förbrytare. Eller han ska räknas som förbrytare. Och vi kommer återkomma till det i nästa punkt. Så jag lämnar det där. Men det var punkt ett, att Jesus död, eller Jesus lidande, det var mycket mer än bara en orättfärdig avrättning av romarna. Det var mycket mer än någon effektlös kärlekshandling. Och Jesus, han är mycket mer än en förebild för oss. Jesus, han är vårt offerlamm. Punkt två. Det handlar om att det som åstadkoms genom tjänarens lidande. Så effekten av tjänarens lidande. Det här lidandet, om det nu var så hemskt, varför ville en kärleksfull Gud att det skulle hända? Varför gladde sig Herren över sin egen sons lidande? Jo, för att Herrens vilja är mycket större än det personliga som Jesus gick igenom. Jesus död åstadkom någonting. Hans lidande förändrade allt. Det var ju inte lidandet i sig själv som Gud gladdes åt, utan det var det som åstadkoms genom lidandet. Så vi går tillbaka till texten igen. Vad var det Jesaja sa skulle åstadkommas genom Herrens tjänares lidande? Vilka effekter kom av Herrens tjänares lidande enligt texten? Och vi kan titta på texten igen. Vi ser återigen fyra saker som är effekten här. Det första är att Herrens vilja ska ha framgång i hans hand i vers 10. Det andra är att han ska, Herrens tjänare då, han ska se och bli till freds. Det tredje, han ska förklara de många rättfärdiga. Och det fjärde, han ska gå in i överträdarnas ställe. Så det första som Herrens lidande åstadkom. Herrens vilja ska ha framgång i hans hand. Så i och med Jesu lidande så kommer Herrens vilja ha framgång. Och då kan man ju fråga sig, vad är det för vilja han pratar om nu? Vi sa ju precis att hans vilja var att slå honom. Att lidandet skulle komma. Men om vi tittar på Johannes 6:38-40 igen, som vi läste förut. Så när Jesus säger, jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan den vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och sen så står det så här, detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så Jesus han säger här att Guds vilja är att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och i Jesaja här så står det att Herrens vilja ska ha framgång i Jesu hand. Och jag tänker mig att det är därför Paulus säger som han gör i Filipperbrevet. Paulus säger, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. För Jesajas text här säger att Herrens vilja ska ha framgång. Och Herrens vilja är att alla de människor som Herren har gett Jesus, de ska få evigt liv. Jesus ska fullborda det verk som han har påbörjat. Så Paulus kan vara övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det på Kristi Jesu dag. För att det är Guds vilja. Sen så tittar vi på den andra saken som vi ser är effekten av lidandet. Han ska se och bli till freds. Så det här resultatet av tjänarens lidande, det är inte att han ångrar sig. Det är inte att vi tycker synd om honom. Utan effekten är tillfredsställelsen av den här uppenbara fullbordan av Herrens vilja. När Jesus sa, det är fullbordat på korset, så menade han det verkligen. Jesus han såg och han blev till freds. För det här var Jesu uppdrag, att dö för syndare. Den tredje saken. Han ska förklara de många rättfärdiga. Det står, genom sin kunskap förklarar han de många rättfärdiga. Och det har varit lite diskussion fram och tillbaka vad det här betyder. Jag undrar lite, vad är det för kunskap det talas om här? Och jag läste ganska många böcker och det finns jättemånga olika förklaringar på det här. Och folk har liksom helt olika slutsatser. Men om vi tittar i texten och på det omedelbara sammanhanget så står det så här. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och han bär deras skulder. Så som jag förstår det här så verkar det som att de här två meningarna de hänger ihop. Som genom det han har utstått får han någonting. Genom något han har utstått gör han någonting. Så när det står då att genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, så tror jag, med hjälp av Han som jag satt och diskuterade lite med, att det handlar om tjänarens erfarenhetskunskap. Som det han har gått igenom, det han har lärt sig ur sin erfarenhet, det kommer att leda till att många blir förklaras rättfärdiga. Och det här att bli förklarad rättfärdig, det innebär först och främst att de som blir förklarade rättfärdiga inte är det från början. De är inte rättfärdiga i sig själv. Den som förklaras rättfärdig, den förklaras rättfärdig genom, eller trots att han inte är det egentligen. Och Paulus, han förklarar det här i Romarbrevet 3, 23-27. Jag tänker att vi kan slå över dit om ni vill läsa med. Romarbrevet 3, 23-27. Det står: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Så det här med att de många ska förklaras rättfärdiga, det står här i Jesaja och det står också i Nya Testamentet. Det är en väldigt grundläggande trossats. Att de kristna, vi är inte rättfärdiga, vi kan inte som agera på ett sätt som gör oss själva rättfärdiga. Vi är orättfärdiga, men vi blir rättfärdiggjorda. Vi förklaras rättfärdiga. Och frågan är då varför? Och det finns en intressant koppling här i texten som jag vill att vi ska titta på. Och det är det här med att Jesus ska räknas som förbrytare. Så vi ser att Jesus, han ska räknas som förbrytare, men han var ju oskyldig. Eller hur? Och samtidigt ska vi räknas som rättfärdiga, men vi var förbrytare. Det är liksom, vad heter det? Tvärtom. De är motsatser. Och det här är någonting som vi brukar kalla det stora bytet. Det är substitutionsförsoning. Jesus, han ses som förbrytare. Han räknas som förbrytare fast han inte är det. Och vi blir rättfärdiggjorda fast vi inte är rättfärdiga. Det är det evangeliet handlar om. Vi som inte har någon rättfärdighet i oss själva, vi blir tillräknade rättfärdighet. För att han som var rättfärdig blev tilldelad vår synd. Så Jesus, han var helt oskyldig, helt vita kläder. Vi är helt och hållet orättfärdiga, helt smutsiga kläder. Men det skedde ett byte. I och med korset så får vi byta kläder. Vi får stå inför Gud i Herren Jesu kläder och ses som rättfärdiga. Även att vi inte förtjänar det. Och det är det som är nåden, tänkte jag säga. Men det är ju faktiskt barmhärtighet. Det är det som evangeliet handlar om. Men vi går vidare. Det står att en av effekterna av Jesu lidande är att han ska gå in i överträdarnas ställe. Det allra sista som står där. Han bad om många synd och gick in i överträdarnas ställe. Och det är någonting som hände i och med det här stora bytet. Att Jesus, han gick in i överträdarnas ställe som ett skuldoffer. Och det har vi redan sagt. Men faktum är att han fortfarande sitter i överträdarnas ställe. Och han för vår talan när vi syndar. Aposteln Johannes skriver i första Johannes 2, 1-2. Det var en av mina favoritverser när jag först kom till tro eller till insikt om vad nåden innebär. Det står så här: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, då har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus den rättfärdige, han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världen. Så han för vår talan. Han har gått in i vårt ställe, i överträdarnas ställe, och för vår talan. Så det var de fyra grejerna som var en effekt av Jesu lidande. Vi har sett att Jesu lidande inte bara var en onödig martyrdöd. En död som vi kanske helst hade sluppit. Utan vi har sett att Jesu död gjorde saker som vi inte kunde göra själva. Och tvärtom från den här bilden av evangeliet jag sa från början. Det här att en kärleksfull Gud inte borde låta sån här orättfärdighet hända mot sin son. Tvärtom så bevisar det här som hände Jesus att Gud är en kärleksfull Gud. Vi kan titta på Jesu offer och vi kan förundras. Förundran handlar inte om att men hur kan en kärleksfull Gud låta det här hända? Utan vi förundras över hur en kärleksfull Gud, hur kärleksfull Gud är just för att han lät det här hända. För utan det här så skulle vi fortfarande vara helt förlorade. Herrens vilja var att tjänaren skulle bli slagen, han skulle lida och han skulle gå in i överträdarnas ställe och bli ett skuldoffer. Det var Herrens vilja, och i Hebreerbrevet säger det, och i kraft av den här viljan så är vi helgade. Genom att Kristi kropp har offrats en gång för alla. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig har tagit bort synderna. Men Jesus, han har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Och då kommer vi in på det här att Jesus, han har blivit upplyft. Som det finns en belöning för den här tjänarens lidande. Punkt 2, det var effekten av tjänarens lidande. Och nu går vi då in i den tredje punkten som jag har kallat belöningen för tjänarens lidande. Vad var det Jesus fick som belöning för att han lydde? Han gjorde Guds vilja. Ja, vi såg ju precis att han sitter på Guds högra sida. Han har blivit upphöjd. Men vad mer säger den här texten i Jesaja? Den första är i vers 10. Det står att han ska få avkomlingar. Det andra är att han ska leva länge. Det tredje är att han ska få de många som en del och de starka som ett byte. Jag ser det som en och samma. Det är alltså tre belöningar som tjänaren får i och med att han utförde Guds vilja. Den första, Herrens tjänare kommer att få avkomlingar. Men det är intressant att det står, när du gör hans liv till ett skuldoffer, Då får han se avkomlingar. Det finns liksom en förklaring på hur man blir Jesu avkomling. Och det blir man genom att man gör hans liv till ett skuldoffer. Det finns ingen annan väg in i Guds familj. Man kan inte jobba sig in i Guds familj. Man kan inte bli medlem i Guds familj för att ens föräldrar är det. Men det spelar ingen roll hur mycket man känner till om vad Bibeln säger. Det står att när du gör hans liv till ett skuldoffer, då ska han få se avkomlingar. Det är det handlar om. Vi måste acceptera att hans offer var en betalning för våra synder. Så han ska få avkomlingar. Ett folk. Och det här folket ska få del av den effekten som Jesu lidande hade. När de gör hans liv till ett skuldoffer. Så när vi ser honom slagen för oss, då får vi bli hans. Jag vill att vi slår upp andra Korintierbrevet 5. Som förklarar klarare än vad jag kan säga vad det innebär att vara en av Jesu avkomlingar. Så andra Korintierbrevet 5, 17-21. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt er försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så den här belöningen som Jesus får, det är ett folk. Och vi är det folket. Vi får ta del av Herrens belöning. Och vårt uppdrag nu, det är att vi är sändebud för honom. Vårt uppdrag är inte först och främst det här jag sa i början. Att var god mot andra så är du nog okej, budskap. Vårt budskap är försona er med Gud. Vi var syndare. Och Gud har försonat oss med sig själv genom Jesu död. Och det är det budskapet vi vill föra ut. Det är det som är de goda nyheterna. Det är det som är evangeliet. Vi är Jesu sändebud. Det är andra belöningen som Jesus skulle få, eller som Herrens tjänare skulle få. Det ser vi också i vers 10. Det står att han ska leva länge. Och här tänker jag att här kommer vi till något intressant som jag tror att vi kanske missar ibland. När vi läste vers 9 förra veckan, då såg vi att Herrens tjänare, han skulle dö och begravas. Och här står det att för att han dog och begravdes enligt Guds vilja så ska han få leva länge. Tänk dig in i Jesaja 700 år innan Jesus kom. Hur tror du han tänkte när han skrev det här? Okej, så först ska han dö och sen ska han begravas och sen ska han leva länge. Jesaja, han skriver om uppståndelsen här. Eller hur? När jag pratade med Miriam om det så tänkte jag, oj, ja, det var inte bara det döden och lidandet, utan uppståndelsen också. Det står att Herrens tjänare ska uppstå igen. Han ska leva länge. Och när Petrus predikade på pingstdagen så sa han så här om Jesu uppståndelse. Han sa: israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Och efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Förra veckan så pratade vi om de här 8 som historiska punkterna som vi kan läsa Jesaja 53, 7-9 och se att men de här sakerna ska Herren tjänare göra. Och sen kan vi titta på Jesus. Gjorde han de här punkterna? Och vi såg att han var 100% rätt. Exakt förutsägelse. Och här i vers 10 så står det att han skulle uppstå. Och det är precis det som händer också. Det är ju en sån grej som det är omöjligt också. Det går ju inte att uppstå från det döda. Men återigen så har vi problemet att ja, men vad ska vi då göra med Jesus som uppstod från det döda? För vi vet att han gjorde det. Och det var förutsagt. Och han får leva länge. Han får uppstå just för att han följde Jesus, Guds vilja. Och precis när jag hade hittat tillbaka till Gud i Skottland för några år sedan, så var det alltid väldigt mycket snack om det här med att Jesus dog och försoningen och att vår synd är sonad för, och det var hela tiden den biten, och det är absolut rätt. Men det var så mycket att jag tänkte aldrig på Jesu uppståndelse. Och så en påsk så bara uttalades det att Jesus är uppstånden. Och det slog ner till i mig i bröstet. Liksom. Oj, det var inte bara som den här effekten av Jesu död gjorde att vi får bli rättfärdiga. Utan han som gjorde det, han lever. Han vi tillhör, han lever. Han sitter inför fadern, han för vår talan. Han är uppstånden. Vi har inte en död frälsare. Vi har en levande frälsare. Han lever. Och den tredje belöningen här är att han ska få de många som en del, de starka som byte. Och versen säger: därför ska jag ge honom de många som hans del, de starka som hans byte. Det här därför. Vad är därför? Därför. Jo, han ges de många, ett folk, som hans del för att han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Och just det här, det är många, är intressant. Det står inte alla, det är inte en som allmän, alla människor blir frälsta, universalitet, heter det så? Universalism kanske det heter. Det står inte så, utan de många. Så det betyder att det är inte alla, men det står inte heller de få. Det står de många. Och i Johannes 17 så när Jesus talar, han lyfter blicken mot himlen och han ber: far, stunden har kommit, förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Detta är det eviga livet, att de känner dig och den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk du gav mig att utföra. Så det här, de många. Jesus säger, jag ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett mig. Så de många som Gud ger ett folk, ett många till Jesus. Och det är de som får evigt liv. Och han får de många för att han fullbordade sitt uppdrag. Det första jag sa, att Jesu uppdrag var på något sätt det här att förkunna ett nådens år från Herren. Jag skrev att förkunna glädjens budskap för de fattiga, att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet, och förkunna ett nådens år från Herren. Det säger man att det är det Jesus vill göra och det är det vi ska göra. Men det fullbordade verket, Jesu uppdrag, det var att komma och dö. Och genom hans död så har Herren gett honom de många. Vi kan läsa i Uppenbarelseboken 7, verserna 9-12. Det står, därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, de många. Av alla folk, alla stammar och länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa, amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Och ja, så den här belöningen som Jesus fick för att han gjorde Herrens vilja, det var att han fick ett folk. Och det var att han fick leva länge. Och att det var att han skulle få de många som en del. Och det är väl ganska så likt att han skulle få avkomlingar. Men, alltså vi som tillhör Kristus är Jesu belöning. Kan ni tänka dig, Jesus, han lydde Gud. Han gick igenom allt det här lidandet som gjorde en massa saker för oss. Och hans belöning, det var oss. Det var vi som sitter här som är del i Herrens församling. Vi är del av hans folk. Vi är den belöningen som Jesus hade för ögonen när han blev dödad och misshandlad. Ser vi det så? Kan du titta på mig och säga att jag förstår att Jesus belöning var du? Kan jag se på dig och säga att ja, den belöningen som Jesus hade framför ögonen när han gick in i lidande, det var du? Alltså om vi förstår det här, om vi förstår vad församlingen faktiskt är, så kommer vår hur vi lever som församling att förändras. När vi förstår att den här församlingen är Jesu belöning för att han lydde ända in i döden, då kommer vi att ändra oss. Då kommer vi att bli något annat. Jag ska avsluta. Det här som hände, det var profeterat av Jesaja hundratals år innan det hände. Och det var en Guds seger. Det var inte Satans seger eller människans triumf över Gud. Utan det var Guds seger. Hur den såg ut på utsidan, så var det här precis det Gud ville. Det var Guds vilja att göra många rättfärdiga genom hans lydnad. Det var förutsagt. Och varför dras vi då in i tron på budskap som inte är evangelium? Varför förstår vi inte när det är så klart? Jesus, när han gick med Emmausvandrarna, så sa han till dem: men så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt det som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sen gå in i sin härlighet? Och så börjar han med Mose och alla profeterna, förklarade för dem vad det stod om honom i skriften. Och vi borde göra likadant. Som vi behöver inte tänka igenom allting själva. Ja, men det kanske funkar så här, det kanske funkar så här. Det står i Bibeln. Det står i skriften. Låt oss inte bli liksom lurade in i evangelium som inte är evangelium. Utan låt oss hålla till det sanna evangeliet. För Jesu lidande var nödvändigt. Det var förutsagt 700 år i förväg. Det här andra evangeliet som säger att en Gud god inte kan stå bakom Jesu lidande, det gör inte Gud mer kärleksfull. Det förminskar hans kärlek. Utan evangeliet som det är utlagt här i Jesaja och som jag läste idag, då är vi fortfarande i våra synder. Då blir evangeliet ingenting. Det blir inga goda nyheter. Och det blir absolut inga goda nyheter värda att sprida vidare. Men nu har vi ett evangelium som säger att vi är friköpta, vi är försonade med Gud. Och vi har en Gud som är värd all ära, och det är värt att sprida till världen. Filipperbrevet 2:6 till 11. Han, Jesus, var till i Guds gestalt, men räknades inte som inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn, för att ge i Jesu namn alla knä ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud och Fadern till ära.